Okej, välkomna till den här mötet och jag har faktiskt tänkt att det jag ska börja dela om idag, det kommer att bli som en liten serie, kanske på 3-4 olika, uppdelat på kanske 3 eller 4 olika budskap. Men tänkte så här att innan vi beger oss till Romarbrevet så önskar jag att vi skulle kunna bara böja våra huvuden ett ögonblick för bön. Herre, vi tackar dig den här kvällen. Vi tackar dig Jesus för att du har gett oss ett nytt tillfälle att samlas i ditt namn, att upplyfta ditt fullbordade verk och att verkligen ära ditt ord så som du beskriver det, nämligen det som i Jakobs brev, 1:20 har förmågan att rädda våra själar. Och Jesus, vi ber idag att vi skulle ta väl vara på det ord som vi får höra, som vi tar till oss idag. Och Jesus, vi ber om en särskild välsignelse, om en särskild smörjelse över din tjänare som delar ordet. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Romarbrevets 12:e kapitel och verserna 4 respektive 5 står det så här: ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Jag tänkte lite grann på i det här skriftstället och ett antal andra skriftställen i Bibeln som talar om församlingen, som talar om Kristi kropp. Och jag tänkte på hur en person som är nyomvänd, man har precis fått höra evangelium, man har precis trott på Herren Jesus Kristus i sitt hjärta, att det första som man upplever, det är naturligtvis livet. Det här är ett nytt liv. Någonting har förändrats. Någonting har blivit annorlunda. Jag har övergått från mörker till ljus. Jag har övergått från död till liv. Det är någonting som har hänt på min insida. Och jag upptäcker ett nytt liv. Och jag tänkte på hur det står i 2 Korinthierbrevet 5:17. Att om någon är i Kristus, ja, då är han eller hon en ny skapelse. Det vill säga det är ett nytt liv som har kommit in i oss. Vi har gjort den här upptäckten säkert var och en av oss. Men det andra som vi upptäcker i, ska vi säga, nära anslutning till att vi har fått ett nytt liv, det är också att andra människor har också fått ett nytt liv. Och det här är ganska entusiastiskt. Jag vet att ni säkert har upplevt det här också, men man kanske har jobbat en hel vecka och jobbat med ofrälsta människor och otroende människor. Kanske till och med negativa och fientligt inställda människor. Man har inte träffat en enda kristen på en lång tid. Och sen helt plötsligt så träffar man en troende, broder eller syster, någonstans. Och man hör liksom att de är troende. Och man blir alldeles totalt entusiastisk och man pratar och så vidare. Därför att det finns samma liv i den personen. Och man börjar att få det här utbytet. Och det är ju därför som vi har träffats här idag. För att ha det här utbytet. Vi har en vertikal med Gud. Men vi har också en horisontal med Gud. I bemärkelsen att han bor i mig, han bor i er. Och därför så har vi ett utbyte på båda de här planen. Och idag så, baserat på det som vi läste här, så skulle jag vilja tala om enheten i Kristi kropp. Enheten i Kristi kropp. Och det är 3 saker som jag skulle vilja nämna ikväll om Kristi kropp. Och det första, det är att Kristi kropp är en levande organism. I Efesierbrevet 4 och verserna 15 och 16 så beskrivs Kristi kropp, det vill säga församlingen, som en levande organism som bygger upp sig själv. Och som har sitt eget liv. Det är inte så att liksom man måste pumpa in något konstgjort liv, utan den kroppen har ett liv i sig själv. Kristus är huvudet. Men vi är kroppen, det vill säga församlingen. Och när Nya testamentet talar om församlingen, så talas församlingen om som en kropp. Jag jobbade för ungefär 25 år sedan eller mera på ett ställe, och det var en man där som var politiskt engagerad, och han var mycket prominent person, och han var minst sagt en ateist. Det var lite inskrivet i hans livsfilosofi att vara en ateist. Men det intressanta med den här mannen var att han var en auktoritet, en expert på kyrkor. Du kunde fråga honom om kyrkor från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Han kunde kyrkor, när de var byggda, historiken runt omkring och så vidare. Och han var en hejare på det här. Men han trodde absolut inte på Gud. Han trodde absolut inte på vad Jesus hade gjort på korset. Men för honom och för många andra så är kyrkan en byggnad. För honom och för många andra så är kyrkan en organisation. Eller någonting annat. Ett samfund. Kanske en... man tänker på någon slags medlemskap. Men det är inte Bibelns bild av kyrkan, utan den visas här som en kropp. Och det är intressant att i första Korinthierbrevet 12 och vers 13 så står det att när en person blir troende på Kristus, då döps den personen av den helige ande in i Kristi kropp. Och i Kristi kropp så har vi fått en unik plats, en unik roll som ingen annan kan ta ifrån oss. Och det är intressant att tänka på. Vi lever i en tid då effektiviseringar är A och O. Det kommer in rationaliseringskonsulter på våra arbetsplatser. Och de gör en värdering och en uppskattning av arbetsplatsen. Och de säger att ja, det jobbar 10 personer här. Men det skulle lätt kunna göras av 8. Så 2 stycken måste gå. Och så vidare och så vidare. Vi vill effektivisera. Och vi är rädda för att någon ska komma någon dag som är yngre än oss, som är bättre än oss, som är bättre utbildad, och säga att jag gör det här jobbet för halva lönen. Och det är klart, arbetsgivaren säger att då är du överflödig. Men inte så i Kristi kropp. Den plats som Gud har gett oss i församlingen, den är unik. Och den kan inte tas ifrån oss av någon annan. Därför att den är skräddarsydd av Gud. Den helige ande har placerat mig i Kristi kropp. Därför att han har utrustat mig på ett unikt sätt. Och satt in mig i ett sammanhang där just min del är unik. I första Korinthierbrevet 12:27 står det i den engelska bibeln att vi är just unika lemmar. Och det är intressant att se att vi har någonting att bidra med. Vi har någonting att ge. Vi kanske inte tror det om oss själva. Vi tänker lågt om oss själva. Nej, men jag har ingenting att säga. Jag har ingenting att ge. Men det tar inte bort det faktum att Gud har en plats för mig. Det enda jag behöver göra är att upptäcka det. Och jag tänkte lite på hur det här nya livet, det finns i Kristi kropp, i församlingen. Och det är ingen tillfällighet att Gud har gett oss bilden av en kropp. Vi vet att det finns djur, men människan kallas i första Mosebok för skapelsens krona. Alltså det är det sista som Gud gjorde i skapelsen. Och det är intressant att se hur människokroppen, och nu har vi inte tid att gå in på det, men för er som har läst och fördjupat er i det här ämnet. Det är någonting helt fantastiskt. Hur kroppen fungerar. Miljarder och åter miljarder celler har varje människa. Vi har en förmåga att hela oss själva. Ni vet när man skär sig eller skadar sig. Ibland behöver vi lite hjälp, men kroppen kan hela sig själv. Vi tänker på blodet som Bibeln säger att i blodet finns livet. Det vill säga Gud har gjort någonting fantastiskt när det gäller människokroppen. Och Gud använder människokroppen som en bild av vad Kristi kropp är på jorden. Att vi är olika lemmar, att vi har olika funktioner, men vi är en kropp. Och när vi hör ordet Kristi kropp, när vi hör ordet församling, när vi hör ordet kyrka, som i princip är synonymer, så tänker vi, ja men hur kan vi vara en kropp? Här sitter vi ett antal människor idag. Hur kan vi vara en kropp? Och hur är det med de troende i Kina? Hur är det med de troende i Sydamerika? Hur är det med de troende på andra håll i världen? Och hur är det med de troende som har levt i tidigare generationer? Hur kan någon påstå att vi är en kropp? Men det här har en intressant bild för er som är bevandrade i den fysiska kroppens värld. Så vet ni att efter 7 år så är samtliga celler i en människa förnyade. Det vill säga att de vi är här idag är, vi har inte en enda cell som är samma idag som vi hade för 7 år sedan. Likväl är vi samma personer. Tänk på hur många kristna som har gått genom den här världen, som har mött Jesus Kristus, blivit frälsta, som har vittnat om honom i sin generation, som har dött i tro på honom och som har gått vidare till Kristi domstol, där som Bibeln på grekiska kallar för bemasätet, och blivit belönad och väntar nu på lammets bröllopsmåltid, det vill säga den dag när Kristus ska hämta den del av församlingen, Kristi kropp, som fortfarande är på jorden, och då vi ska förenas med honom och då vi ska uppleva att den här kroppen som har funnits på jorden i 2000 år, den är ett. Och en del lemmar har varit svaga. En del lemmar har haft massor av problem. För att inte säga alla lemmar. På ett eller annat sätt. Men alla de här sakerna. Men trots detta så är vi en kropp. Och det finns en enhet. Inte på grund av att vi har skapat den enheten. Utan på grund av att han har gett oss den. Och i Efesierbrevet 4:3 så får vi en uppmaning att bevara den enhet som vi faktiskt redan har. Och jag skulle kunna gå in djupare på det här, men jag vill inte fördjupa mig för mycket i det. Därför att vi måste gå vidare i tankarna här. Men jag tänkte på att det är samma kropp idag som de första kristna i Jerusalem. Det är samma kropp som de som levde under medeltiden. De som levde när Calvin och Luther var på scenen. När väckelserna gick fram i det här landet och många andra håll i världen. Och det är samma kropp som idag är i Kina och på andra håll i världen. Samma kropp. En enda kropp. Och det intressanta här är att i de här verserna 4 och 5 här. Så ordet kropp i grekiskan är soma. Och det betyder bara allmänt kropp. Så det är inte konstigare än så. Sen står det här att vi är lemmar i den här. Det vill säga en del av den här kroppen. Vi utgör tillsammans en enhet. Och så står det att vi har olika uppgifter. I slutet på vers 4. Och i engelskan så översätts det med ämbeten. Vi har olika ämbeten i Kristi kropp. Och det grekiska ordet är praxis. Och det är också intressant för det betyder en funktion. Vi har olika funktioner i Kristi kropp. Samma kropp, men olika funktioner. Och sen står det i vers 5 att vi är många, en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Allelon, som betyder att vi är av varandra. Det vill säga att vi står i ett ömsesidigt beroende av varandra som unika lemmar i en och samma kropp. Och det för oss till nästa punkt. Det här var den första. Och det är att vi är totalt beroende av huvudet som församling. Totalt beroende av huvudet. I Efesierbrevet 1 och verserna 20-23 så beskrivs det här förhållandet mellan församlingen och Kristus som huvud. Och det står att församlingen är fullheten av honom på jorden. Och det är en intressant tanke där, för att ibland så hör man människor som säger att jo, men alltså Gud kan man ju finna på så många olika platser. Och jag håller med om det. Jag ser Gud i allt när jag vandrar genom vardagen, därför att jag tycker bara hela den här skapelsen är helt underbar och fantastisk. Men det är bara ett mått av hans härlighet och ett mått av hans skaparmakt som vi kan se runt om i den här världen. Fullheten av honom kan inte ses och kan inte uppfattas och kan inte upplevas någon annanstans än i hans kropp på jorden, det vill säga församlingen. Och jag tänker på hur under den sista måltiden när Jesus var med lärjungarna, och har ni biblarna så får ni gärna följa med mig till Johannes 16:16. Har ni det inte så är det ingen fara. Johannes 16:16 säger så här: en kort tid, han talar alltså till lärjungarna, och det är precis innan han ska gå bort för att korsfästas och förhärliga sin fader. En kort tid och ni ser mig inte längre. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och när vi tittar på den här versen så tänker vi naturligtvis en kort tid och ni ser mig inte mer. Okej, han visste att korsfästelsen stod för dörren. Det är en kort tid. Och sen syftar han naturligtvis på en kort tid. Ja, men Gud lever inte i tiden, så han syftar på den andra tillkommelsen. Så att det har gått 2000 år nu och fortfarande så har han inte kommit tillbaks. Men en kort tid och vi ska snart se honom. Men det intressanta är att ordet för en kort tid är ordet mikron i grekiskan. Och det är inte så, behöver vi inte ha någon våldsam fantasi och förstå att vi får ordet mikro från. Alltså det betyder ett kort tidsintervall. Och frågan är här om han verkligen syftar på sin andra tillkommelse. Eller är det så att han syftar på givandet av den helige ande? Därför att när den helige ande gavs 50 dagar efter påsken, det vill säga hans korsfästelse, då vet vi att ordet för helige ande betyder, kan man översätta med, tröstaren. Och det står att han ska vandra vid vår sida och det står att han ska alltid vara med er. Och det är intressant att se att när den helige ande ges så händer någonting speciellt, för att förut så var bara de troende, de var bara med Kristus. Men nu bor Gud i oss, därför att den helige ande är den tredje personen i treenigheten. Jesus Kristus är den andra personen i treenigheten. Och fadern som planerade försoningsverket sände sonen som utförde försoningsverket. Och nu har den helige ande kommit och vittnar om detta verk. Men den helige ande bor i oss. Det vill säga Gud bor i oss. Och det betyder att vi är närmare Gud nu som nya testamentligt troende, därför han bor i oss, än vad lärjungarna var när Jesus gick ibland oss, eller bland dem. Därför att han var visserligen med dem, men han var inte i dem. Nu är vi i dem, i honom. Och vi är lemmar i hans kropp. Och han är huvudet för denna kropp. Så vi är en väldigt, ska vi säga, privilegierad generation som faktiskt får vara en del av hans kropp, som är fullheten av honom på jorden. Och jag tänkte på det vad är då skillnaden? Jo, efter pingsten så är vi en del av honom. Förut var vi bara med honom. Och jag tänkte på hur frälsningens karaktär i Bibeln är evig. I Romarbrevet 11:29 står det att Gud tar inte tillbaks de gåvor och den kallelse han har gett människor. I Predikaren 3:14 så skriver kung Salomon att det Gud gör, det gör han för evigt. Och det är intressant att tänka på att om vi är Kristi kropp, hur skulle jag då någonsin kunna förlora min ställning som troende? Därför att skulle en del av hans kropp huggas bort, skulle en del av hans kropp helt plötsligt bara falla bort och separeras, Det står i Johannes 10:28 att ingenting kan rycka oss ur Faderns hand. Och när det står ingenting, då måste det ordet betyda just ingenting. Och där måste jag själv också vara inkluderad. Så inte jag själv kan ens rycka mig själv bort ifrån den lem som jag är i hans kropp. Och i första Korinthierbrevet 12, som jag tror vi kommer att komma in på nästa gång, så står det att om en lem lider, så lider alla lemmar. Om en lem är glad och uppbyggd, då är alla andra lemmar glada och uppbyggda också. Därför att vi delar ett och samma liv. Och han är huvudet. Vi är beroende av detta huvudet. Och den tredje och sista punkten som jag vill ta upp idag, det är att vi som kristna, som individer, kan inte växa frånskilt hans kropp. Och i Johannes 15 så uppmanar Jesus hela tiden lärjungarna och de som kommer i följande generationer. Han säger att förbli i mig. Och det är just detta, att förbli i mig, därför att utan mig kan ni inte göra någonting. Det vill säga, om jag separerar mig själv från livet i Kristus, det betyder inte att jag slutar att vara en del av hans kropp, men jag separerar mig själv erfarenhetsmässigt från det liv som finns i var och en av oss. Ja, då är jag som ett glödande kol som tas ur elden och läggs vid sidan. Och det pyr och glöder en liten stund, och sen slocknar det. Och vi kan inte växa frånskilt kroppen. Och ibland, jag blev så välsignad när jag hörde bland annat Peter här, du berättar om att liksom det viktigt är att ha en församling. Både utomlands, som du beskrev här, och du sa att jag ville ha en församling. Därför att man hör ibland människor säga så här, ja men jag behöver ingen församling. Eller jag vill inte ha en. Men faktum är att ingen behöver en byggnad. Ingen behöver en organisation. Ingen behöver en åsikt. Ingen behöver någonting mänskligt, nej. Men alla behöver Kristi kropp. Och när Bibeln talar om detta, alltså församlingen, då är det just Kristi kropp. Inte mänskliga organisationer. De behövs. Vi ska inte sitta här och peka finger och säga att alla byggnader där ute är av ondo. Eller att all organisation som sker i Guds namn är fel. Absolut inte. Det behövs organisation. Det behövs platser att mötas på. Men det är inte det som är Kristi kropp. Kristi kropp är församlingen. Alla de som har trott. Alla de som av den heliga ande har döpts in till Kristus. Och är en del och en lem i honom. Jag tänkte också på i Hebreerbrevet 10:25 så står det att vi ska inte överge församlingsgemenskapen, utan det står att vi ska istället dra oss nära när vi ser att den tiden närmar sig. Vad är det för tid som närmar sig? Jo, tidens slut, Jesu återkomst. Så med andra ord, ju mer vi ser tidstecknena att den här tiden är nära, då han kommer åter, ja, ju mer ska vi mötas tillsammans. Och det är väldigt intressant, därför att en man som kanske en del har hört talas om, som heter Spiros Odiatis, som har skrivit mycket grekiska hjälpmedel. Han var en gång på den bibelskolan jag gick på, och han delade just runt den här versen, och han sa att i den grekiska grundtexten så skulle man kunna översätta den på det här sättet, att om jag drar mig undan erfarenhetsmässigt från det sammanhang som Gud har kallat mig till, det vill säga i en lokal församling, då rånar jag Gud på en möjlighet att förevisa sin egen fullhet på jorden. Jag säger det en gång till. Om jag drar mig undan det sammanhang som Gud har kallat mig till på jorden, det vill säga hans församling, då rånar jag Gud på en möjlighet att uppenbara fullheten av sig själv på jorden. Därför att jag är en lem. Och om jag låter denna lem vara separerad erfarenhetsmässigt. Ställningsmässigt och positionellt så tillhör jag honom därför att han har döpt mig in i sin kropp. Det är ingenting jag har gjort mer än att jag tror på hans fullbordade verk. Där är jag. Men det är erfarenheten som är annorlunda. Och det är det som är så viktigt, just vad den här versen betyder. Så sammanfattningsvis, vi har fått ett nytt liv, var och en av oss, när vi kom till tro. Men vi upptäcker också att andra har samma liv. Och det här livet finns i Kristus, hans kropp på jorden, församlingen. Och vi sa tre saker. En levande organism. Inte någonting gjort av människohänder. En enhet som redan finns där, som vi är omtalade eller ombedda att bevara. Och sedan är vi totalt beroende av huvudet. Vi kan inte leva utan honom. Vi kan inte vara oberoende kristna. Vi måste förstå och inse vårt beroende av honom. Och det tredje och sista vi sa, det var att utan honom är det omöjligt att växa i nåd och kunskap, som det står i andra Petrus 3:18. I nåd och kunskap om honom. Därför att det är just här jag säger, jag har ju min egen vertikal med Gud. Ja, det kan jag ha. Men jag är övertygad om att Gud låter inte mig lära känna honom fullt ut bara genom min vertikal. Han kallar mig också att lära känna honom genom den här horisontella linjen också. Och där finns enheten i Kristi kropp. Det är ingenting som vi kan eller behöver skapa. Det är egentligen någonting vi måste upptäcka. Och ibland säger man, ja men jag kanske har meningsskiljaktigheter med ett annat samfund, en annan kyrka. Det kan vi ha och det är helt okej. Jag tror att vi har gått alldeles för långt i den här ekumeniken när bibliska övertygelser inte betyder någonting. Det är väldigt viktigt att vi har bibliska övertygelser. Men det betyder inte att någon som tycker lite annorlunda inte är mina kristna bröder och systrar. Och det är det som är viktigt, att vi kan välsigna någon annan. Vi kan säga, prisa Gud. Om jag är ute och kör i bilen och jag ser ett kors på en byggnad och det låkar stå ett annat namn, samfundsnamn på dörren eller vad det nu kan vara, säga, prisa Gud. Tack gode Gud att det finns ett vittnesbörd i den här staden, på den här platsen. Ja, men de döper barn, vi döper vuxna. Okej, tror de på Kristus, då är det bra. Och vi kan gå vidare och vidare. Vi kanske har andra meningsskiljaktigheter vad det gäller frälsningens eviga karaktär, vad det gäller gåvornas bruk och missbruk. Det finns många, många olika lärofrågor och de är viktiga och vi tar upp dem, vi tror på dem, vi står för dem. Men enheten finns där och är inte beroende av det. Vi behöver inte skapa en enhet som redan finns. Gud har redan gett oss det. Och det var mina tankar idag runt enheten i Kristi kropp. Herre, vi tackar dig för de här orden. Vi tackar dig för det som vi fick ta del av. Vi ber Herre att ditt ord skulle få bo ibland oss rikligen, som Kolosserbrevet 3:16 säger. Vi ber att din helige ande skulle upplysa oss om det som vi har hört, talat om och tagit emot ikväll. Tack Jesus för att du är på tronen. Jag vill också be en bön om det är någon som har lyssnat till det här budskapet och inte ännu räknar sig som ett Guds barn och har blivit frälst och född på nytt. Om du lyssnar på internet och hör detta, så kanske den helige ande har vidrört dig under det här budskapet. Då bjuder vi dig att be en enkel bön och ta emot Jesus som din personliga frälsare. Be bara, Jesus, här är jag, en syndare. Jag behöver dig. Jag bjuder dig in i mitt hjärta. Kom in och rena mig från min synd. Jag tar emot dig just nu som min personliga Herre och frälsare. Och jag tackar dig för att du dog på korset för mina synders skull. Jag tackar dig för att du utgöt ditt blod för min skull. Om du bad den bönen med dina egna ord och trodde i ditt hjärta, då säger Bibeln att du har evigt liv. Gå till Bibeln och lär känna detta liv som du precis har tagit emot. Och sök upp en församling. Ta kontakt med oss eller ta kontakt med någon annan församling som finns i din närhet. Som undervisar Bibeln, som tror att Bibeln är Guds ord också för vår tid. Och lev i detta och upptäck det som du har tagit emot. I ditt namn ber Jesus. Amen. Amen.